Det känns lite, ja, jag bara, det känns lite ekigt. Det var bara för att jag satt jättelångt från micken.
Mm, du ska sitta långt, det vet du. Du ska inte vara krypa så nära som du vill.
Nu slutar decibel. Vi att prata om detta.
Decibel ska vara långt.
Jag kan sitta i ett annat rum.
Arthur Ringart ska vara riktigt nära. Hej och välkomna tillbaka till våran podd, alla ni som lyssnar.
Hej!
Hej Isabel.
Hej Eva.
Jag har just haltat in här i ganska låg hastighet från sjukgymnast med en höft som har gett upp. Jag känner mig så här som någon gammal 1700-tals man i peruk som har portvinstå och gikt och liksom artros och vad blir nästa grej liksom? Rollator. Jag kom sent, Isabel gav mig kaffe, sin macka och liksom sa till mig att ta det lugnt. Egentligen är det jag som ska säga tvärtom till Isabel. För jag vet att hon har bisvärm i huvudet. Hur mår du? Hur mår du?
Ja, men verkligen. Många flikar uppe har jag i hjärnan. Jag har börjat tappa namn på folk.
Tappa hår, tror jag.
Tappa håret. Nej, så illa är det inte. Jag har ganska bra lokalsinne, men jag typ åker fel på tunnelbanan. Ah, det brukar vara en sån indikation för mig att nu måste du ta det lugnt. Ah. Det är precis varit midsommar. Jag skulle på en sån här stor jätteballons. Men fick ställa in det. Va? Och bara åkte hem till en bästa kompis med familjen istället och la mig på hennes soffa. För att det blev för mycket i huvudet. Jag har haft...
Var ni på väg i bil redan?
Nej, så var det inte.
Utan...
Jag har blivit bättre med åren. Så att det var några dagar innan så bara kände jag så här, nej, det här kommer inte gå.
Och hur, vad sa du till kidsen?
Nej, men de kände inte dem vi skulle riktigt till. Så de var ganska coola med det.
Mm.
Så att, men nej, jag har lite svårt att fokusera och tänka.
Och ändå så gör du så mycket.
Ja, men jag har inga spärrar. Jag har en sån... Jag kan hoppa över och käka lunch. Jag kan hoppa över och äta. Jag kan sova mindre och mindre. Jag har sovit mindre och mindre och mindre nu sista månaden. Det är så himla många beslut med den här flytten. Och det är så, varit så himla mycket med den här inspelningen för SVT. Mm. Och sen har jag tagit på mig ganska mycket jobb utöver det. För att jag har tänkt att jag kommer inte jobba så mycket på Bali i början. Och,
för att, eftersom vi... Är det här vår femte dejt?
Ja, eller sjätte,
sjätte
tror jag vi.
Sjätte dejt. Jag har sminkat mig på vägen hit för att styla. Nej, men då har jag ju i våran ganska unga relation så har jag ju verkligen upptäckt att det är du som är... Du håller i trådarna, du är verkligen en sån här doer. Jag skulle aldrig någonsin ha en podd om inte du hade... Alltså vi skulle inte ens haft en mikrofon. Vi skulle inte haft en studio bokad. Nej men alltså på riktigt. Vi skulle inte haft en tech... Vi skulle inte ha någonting. Du till och med ger mig din macka. Alltså du gör ju saker. Du mejlar mig. Du är upp, liksom, du skickar material. Jag håller på att samla på mitt. Men jag är ju liksom... Jag är ganska lugnt just nu. Och du har så jävla mycket. Är du medveten om också hur mycket du gör... Ja det är du ju. Utanför det som du egentligen ska fokusera på. Du behöver ju egentligen inte dra lasset till exempel i vårt fall.
I vår relation.
Men du gör ju det.
Ja.
Utan att jag ens hinner liksom vakna.
Ja, kanske.
Jag men... i och för sig sover ju aldrig, men ändå.
Nej, du verkar verkligen aldrig sova. Nej, men du har ju ditt lass. Jag tänker mer bara så här att... Ibland är det så att man får mycket gjort när man har mycket att göra.
Mm. jag gestikulerade att Isabel pratade högt nu.
Ja, var så.
Att hon skulle backa. Ja, men...
jag vet, på sommaren så kan man ju bara känna så här att gud, laga lunch, gud vad jobbigt. Man är ledig sådär. Men sen när man har mycket att göra, eller som pensionärer så här, kan du hitta på något idag, säger man till typ farmor eller pappa. Ja, jag vet inte, jag ska till doktorn klockan 3. Man bara, men det är en grej på en hel dag sådär.
Oh ja, nej det kan ju vara tandläkaren nästa torsdag som gör att de måste ta det lite lugnt innan. Men du tappar namn på folk. Vet du vem jag är?
Jag vet vem du är, eller efter sjätte dejten vet jag vem du är. Så långt ungefär.
Eva Råkerösa. Och du går av på fel station. Är du så att du tappar tålamodet och liksom drakar, kobrar på barn och man?
Åh gud, jag är som en sån här liten katt som bara...
Ja, det var ju inte så farligt.
Okej, tiger då. Jag vill bara göra mig själv lite bättre än vad jag är kanske.
Och du har sålt av ditt bohag?
Ja, men jag säljer... Alltså, ja... Men jag är verkligen inne i ett stim. Och så tänker jag att det är bara några dagar kvar. Det är bara några dagar kvar. Mycket är kul. Mm. Och sen tror jag också att det har verkligen varit en berg- och dalbana hela den här flytten nu. Mm. Med barnen, deras humör, mitt humör, sådana saker. Så det har blivit väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och väldigt många beslut som inbegriper pengar hit och dit. Eller, jag vet inte om jag har sagt det, men jag har ringt alla försäkringsbolag som finns i Sverige typ. Mm. Och fått, ringt dem kanske 5 gånger varje gång och fått 5 olika svar. Och så diffar det i pris på 50 000 kronor.
Vad vill du försäkra?
Ja, men alltså reseförsäkring, uh-huh. Alltså hur vi är försäkrade eller om vi blir sjuka där borta och måste gå till doktorn. Hur gör vi då?
Och det är du som håller i de trådarna också?
Ja, alltså min man gör ju mycket också. Men det är så himla mycket det här med att flytta utomlands mot att göra en vanlig flytt bara som blir en jättestor skillnad. Mm. Det är mycket att flytta bara hemma i Sverige. Men nu, alla abonnemang, alla grejer man har och så psykiskt på det också. Så här, vad ska vi till? Alltså jag har ju varit på det här stället i 10 dagar, Eva.
Mm, ja.
Och nu ska jag flytta dit ett år. Jag börjar ju undra om jag är helt galen.
Nej, men alltså detta gör ju folk. Det är väldigt många människor som bor där.
Jo.
2 andra, så att säga, utlänningar som du har ju lyckats flytta. Och det verkar ju vara toppen. Men har du bokat resan?
Nej, jag har inte bokat resan än.
Nej, men du har i alla fall ett hus att bo i.
Nej, jag har inte ett hus att bo i.
Men snälla, är inte det här med boende ganska viktigt för dig?
Jo, men boendet är väldigt viktigt. Men jag har fått rådet, det är lite av en peak season när vi kommer dit.
Mm.
Och sen så är det ju väldigt mycket så här, jag tror att 1 miljon rupier är 7000 kronor. Så om man ska hyra ett hus eller någonting så är det massa miljoner som man ska betala i cash.
Aha.
Det här vill jag inte göra genom att bara se ett hus på bild. Utan jag vill vara där och känna på stället. Se vad det är för gata, se vad det är för trädgård eller vad det nu kan vara. Så därför så hyr vi någonting via typ Airbnb eller något första veckorna. Och det måste jag fortfarande hitta. För att sen hitta någonting som vi kan bo längre
på. Men det har du ännu inte?
Inget av det här har jag.
Nej.
För det är också lite krångligt med så här, visum. Barnen får stanna ett helt år medan vi vuxna måste ut ur landet en gång var 60:e dag.
Mm.
Och då kan man fikköpa sig biljetter, men då måste man lära sig om det. Eller så måste man ut ur landet på något sätt och då måste man ha det bokat. Och allt det där krävs ju planering och jag har inte riktigt hunnit med det än.
Fan vad jobbigt det är. Men vet att det kommer vara så värt. Det är ju liksom bara det att komma iväg, komma till start. Sen när ni väl landar, då kommer du kunna få fråga en massa människor som är där, hur gör du? Alla tips, alla inside-tips, de kommer kunna guida dig och hjälpa dig så mycket.
Mm. Alltså, ja, jag med tänker här, ju det.
Just med visum, alla andra som är där håller på att pussla likadant.
I Sverige är vi väldigt bortskämda med att vi har en regel och då är regeln så.
Ja.
Någon som jag känner som har bott i Indonesien länge då på Bali, de har sagt så här, men man måste köpa sig en polis.
Ja, såklart du måste.
Ja, och det här är ju så främmande för mig så att det finns inte. Så det är mycket sånt där också, så att även om man frågar någon så är det så här, ja vi gör så här, ja men på den här gatan gör vi så här och den tredje är ju så. Och det är ju också frustrerande men lite roligt.
Mm.
Ja. Men blir ju också ännu en grej så här, som man som svensk, vi står i kö.
Ja, just det.
Vi köar!
Ja, ja. Det är dumt att göra det, för det är inte alla som gör.
Nej, eller vad det nu kan vara.
Eller om vi har ett system. Kanske kommer, eller så kommer den inte.
Nej.
Så här, det ordnar sig.
Mm.
Där kommer det ju att hamna ner i ett slags lugn.
Mm.
Men den stora grejen är väl att ni måste ha en flygresa, Isabel. Det måste ni ha. Och sen så, du måste ju boka biljett.
Ja.
Alltså ganska snart.
Men jag tänker typ imorgon kanske.
Spännande. Kommer vi att ses mer innan du flyttar?
Jag tror inte det. Jag tror att du ska iväg, va?
Ja.
På lite äventyr nu. Det är sommar.
Ja.
Jag ska upp till mitt landställe i Leksand. Jag flyttar ut i min lägenhet i stan nu den här om bara några dagar.
Mm.
Och sen åker vi upp till mitt landställe i Dalarna.
Mm. Som du också har hyrt ut.
Ja, så då måste jag upp och rensa ut där.
Mm.
Vad skönt det är att rensa.
Ja, det är toppen att rensa. Det är toppen. Jag gjorde en sån här hyrning en gång på Blocket av ett hus. Det var precis när vi hade fått vårt första barn. Och redan i maj, han skulle komma i juni, så tänkte man, men gud, hur ska sommaren vara? Jag har en bra idé. Vi gör så här, vi skiter i alla som ska komma. Man ska tydligen kokuna, man ska inte ha så mycket besök och såna saker. Jag lät inte så, men nu låter jag så här. Jag tror att vi gör så här, vi liksom bara... Vi drar från stan och så bara hittar vi ett ställe där vi bara vi som en familj. Nu låter jag ju jättekonstigt.
Som en stockholmska, är riktigt så.
Precis, vet du vad jag försöker det här med? Klischéartat aningslöshet kallas det för. Ja. Nej, men det blir jättebra så här, vi bara drar. Då ska jag boka ett hus. Jag har varit nere på Sudret mycket, södra Gotland. Underbart, älskar det. Jag hittar ett hus. Jag hade ingen aning om att det skulle komma en kolikgosse. Du vet, 2 nybakade föräldrar som bara liksom vill... Slå ihjäl varandra och sig själva helst. Karva i handlederna om det går. Alltså allt var ju kaos. Men då lyckas jag hyra ett hus på Blocket av en jävla bedragare visar det sig. Men kommer ner dit med den här ungen som bara skriker. Och han har ju beskrivit det som att det finns utomhus toalett och det är så här pittoreskt. Ja, klipp till. Det var liksom ett hus som har flyttat från Skansen, ett stenhus. Det var fönsterluckor i trä, inga fönster på övervåningen. Spinnrock som stod där och gungade.
Och nej, med första barnet också.
Du vet, känslan av den. Och han hade ju kolik, va? Och då var ju det så populärt på den tiden, 10 år sedan, med minifomdroppar. Just man känner ju, alla som, annars som ens börjar säga bokstaven M som ett gott råd. Mini, har ni testat mini? De slog man ju rakt i ansiktet. Mm. Man har ju testat allt om man har ett kolikbarn. Men minifondropparna, till detta hörde en plastsked. Barnet skrek ju konstant och vi skrek och jag åt, eller ja, man åt ingenting och allt var hemskt. Men och att vi kom in och Jakob var så här, har du, vad är det här du har hyrt? Håll käften! Du, det var jag som fick skulden också för huset inte var bra. Mm. Jag talar om det här för dig nu för att du ska bli peppad och hyra något på Bali.
Just det.
Jag fick ju skulden för att det var så gräsligt. Mm. Och utomhus toalett. Det var ju ett annat ord för en gammalt utedass som höll på att rasa från Dackefejdens dagar. Alltså du vet, när man också är helt precis...
Toalett med utsikt.
Du, när man just har fött en unge, alla som har gjort det, ni vet hur trevligt det kan vara.
Oh, okay, alltså,
men den här skeden i alla fall, en morgon när jag vaknade, droppen var ju detta, en morgon när jag vaknade, skedjäveln borta. Vad fan tog skeden med? Jag ska ju ligga här bredvid liksom hans lilla korg. Nej, då hittade jag den i ett råtthål. Då hade råttis varit framme.
Nej.
Jo, och dragit in den i sitt lilla råttishål. Mm. Och där ungefär hade jag svårt att övertala liksom Jakob att det var okej. Men det fanns ju heller inga färjor hem, för det var högsäsong.
Nej.
Så att där fick vi ju bo med den här skrikpåsen. Liksom och...
Ja, men gjorde ni? Det tog inte bara så här, är vi åker hem istället? Eller?
Nej, men det gick ju inte att åka hem.
Nej, det var så du sa, färgerna.
Att, utan att lämna ut någon så kan jag säga att vid ett tillfälle fick en som inte var jag i vår relation nog. Och skulle dra. Fick nog, bara, alltså det var för att jag också var ganska jobbig. Som man kan vara när man är frustrerad. Alltså,
vilket är okej när man precis har fått barn.
Mm. Nej, men när hela livet bara rasar. Mm. Han kände så här, nej, den här kvinnan känner inte jag. Jag orkar inte med. Jag åker hem. Kastar sig i bilen så här skönt som man gör när man är ung och liksom upprörd. Åker mot Visby. Jag drar, och hans känsla. Mm, det var han. Typ kommer fram till färgläget, glömmer bort att det är högsäsong. Nej, det finns ingen bilplats för dig. Så du får återvända till liksom den här, det här hönshuset. Så han fick ju vända tillbaka och åka någon timme till. Men det fanns inga biljetter. Han hade ju inte kunnat lämna oss, men han behövde testa hur det kändes. Och det hade kastats en ring också. En förlovningsring hade kastats, som jag hade hittat också i gräsmattan.
Oh.
Ja, och ljög och sa att jag inte, jag låtsades som jag inte hade hittat den, för jag ville straffa.
Ja,
gömde den under lång tid. Så, lång passus.
Men vad sa han då?
Nej, han var ju förtvivlad och gick och smygletade. Jag såg ju det, men jag sa inget. För jag ville att han skulle förtjäna den.
Ska jag åka och hyra en sån här metalldet... Varför då då?
Ska bara kolla en grej.
Ska jag kolla om det finns någon skatt här?
Det verkar vara ett gammalt vikingahus här. Ja, herregud,
vi har något att göra här nu, vi har...
Nej, och sen gick han ut på och skulle säga lite frustrerat slå några golfbollar någon natt, och han krossade en ruta också på huset bredvid. Så att det var en jättelyckad hyrning av hus. Jättelyckad start också på en relation som föräldrar. Ja, det var en passus.
Men nu har ni ändå 4 barn och massa år senare.
Väldigt många år senare. Ja, men man hyr inte hus osett hur som helst.
Precis dit jag ville komma. Ja. Så nu vet du varför jag inte har hyrt huset.
Ja, fattar. Ja, det här ska bli superspännande ändå att få höra. Ni som lyssnar och jag ska ju få följa med Isabelle. Liksom. Vi ska försöka podda med inköpta mikrofoner som hon har varit och köpt idag. Och podda från djungeln.
Mm.
Det kommer bli spännande. Jag har gjort en hel del provfilmningar från så att säga, olika hus där jag har bott i djungeln. Mm. Det är väldigt svårt att mörka att det är en kakadua eller en apa utanför fönstret. Mm. Alltså jag tänker störningsmoment upphöjt till 10.
Det får bli en sån liten bara exotisk touch på podden, tänker jag. Jag åkte hem tidigt från landet ett år. Och jag har en gammal vintage ring som förlovningsring. Vi bytte aldrig några ringar när vi gifte oss.
Mm.
Och den brukar jag sitta och pilla på. Jag röker inte, så jag brukar ta loss den och sånt. Och sen var den bara borta. Och jag fick ju panik. Och var ensam hemma också. Det var jobbigt också när liksom man och barn kommer hem en vecka senare. Och så här, har du inte ringen på dig? Nej, har du varit ensam mamma i stan nu?
Problem med det eller?
Ja, jag tror jag tappar den. Så bara ringde ner till Rish, som är en sån här krog som jag hade varit och käka på. Som
en
är
krog
så här,
i Stockholm.
Ja, kallas också för så här skilsmässodiket.
Mm, absolut.
Och bara, ursäkta, har ni hittat en vixering kanske som ni har fått in? Så här, hittar ingenstans. Det var borta flera månader. Och sen så var jag hemma hos några vänner som har barn exakt samma ålder som våra barn, så vi hänger ganska mycket med. Och står i deras badrum, och det var precis när de höll på att separera, så de hade inte så mycket koll på varandra, de vuxna i familjen, men vi hängde med barnen och så. Och så står jag och är på toa hemma hos dem, för vi har precis käkat middag. Och jag står och tvättar händerna och tittar lite så här som man gör. Mm. Och så hade de en låda på låda på låda som stod lite så här fint uppe på en bänk liksom i badrummet. Och så bara fick jag så här, jag måste kolla i den översta lådan.
Ja.
Jag bara fick en så här, jag måste tjurkika lite. Och nu tror ju alla att jag gör det här i alla badrum jag är inne i.
Mm, det gör du också.
Det gör jag inte, inte alltid, men i alla fall. Jag lyfter på locket på den översta. Mm. Och vad ligger där i?
Det är helt ofattbart.
Min ring!
Vad gjorde du? Storma ut, tog stryptag på henne, tryckte henne mot väggen och skrek.
Visa händerna.
Nej, men då var jag så här, okej, okay, började tänka efter, hur ska jag göra det här? För nu har jag faktiskt tjuvkikat i deras låda.
Vad jobbigt, ja.
Ja, och så här, samtidigt så är det min ring, jag kunde ju bara tagit den. Samtidigt så bara, och då kom jag på att barnen var i precis den så här skatåldern.
Mm, mm.
Så jag kom på så här, det måste ha varit dottern som har tagit den. För jag la den oftast inne i badrummet uppe på en liten hylla.
Shit, vad jobbigt.
Så jag gick ut och så sa jag till dottern och bara, tack för att du hittade min ring och så här. Och så kom det fram att det var dottern.
Men sa du också att jag var tvungen att titta i den?
Ja, ja, det var jag tvungen att erkänna.
Och hur la du fram det? Du gick in till middagen och drack lite så här avec. Och så sa jag så här, hörni.
Ja, men vi känner de här så bra, men det var precis så som jag sa nu, så här. Ja. Jag fick bara liksom lite känsla av att lyfta på den här lådan. Och så låg den där.
Ja, men
jag fick tillbaka den.
Ja, du fick det är faktiskt en bra story.
Det är en bra story.
Ja, nu kommer ju alla som saknar något gå in till sina vänner och familjs liksom, olika badrum. Och, tittar du annars i badrumsskåp när du går hem till folk?
Nej, men jag brukar inte göra det.
Nej.
Och jag skulle erkänna, jag liksom villigt kunna erkänna det.
Mm.
Sen dess dock har jag börjat lite mer.
Oj, vad jag har hittat. En keps som jag saknade.
Ja, precis. Ja. Men jag har en annan sån fantastisk badrumshistoria.
Kör.
Jag sitter på... Sätter mig ytterligare lite längre bak här.
Mm. Du sitter på toa.
Jag sitter på toa hemma hos mig.
Mm.
Bredvid, vi har en ganska stort badrum.
Mm.
Bredvid på toan så har jag... en tvättmaskin och bredvid den så står en torktumlare.
Mm.
Så att det blir, jag har lagt en skiva uppe på så man kan vika tvätt och sånt. Och så har jag hängt 3 stycken vådor av gardiner runt om så att man inte ser allt det här fula.
Såklart du har gjort fint. Mm.
Och så sitter jag där och allting är liksom lite beige och lite randigt. Så här. Väldigt fint med lite fransar. Och så sitter jag och tittar på dem där medan jag sitter och kissar och ser att det tredje hänget, alltså det som är i mitten framför luckan till tvättmaskinen, är vänt ut och in.
Mm-hmm.
Och det är ganska krångligt, vet, det är sådana gardinsnören är vitt som är lite elastiskt där, som man har som är trädda på ett konstigt sätt. Det är lite krångligt. Och är så här, min man, han har aldrig rört de där gardinerna, skulle aldrig göra det.
Mm.
Mina barn, jag bara, men det är ju bara jag som har hand om de här gardinerna hemma.
Mm.
Sitter och tittar på dem, konstigt, så, här, så började jag liksom lyfta på den där gardinen då. Det här är alltså hemma hos mig. Och bara, men det är ju fläckar på. Och så bara, men skjutsing, vad är det? Bara, men vänta, det är gula och bruna fläckar på hela det här skynket. Så bara, men vänta lite. Fan, det är ju bajs!
Nej, lägg av.
Ja, jag bara, men vänta lite här nu. Tänker jag då. Så jag sitter där och bara...
Och hur såg, luktade du att det var bajs? Nej, smakade du? Hur såg du att det var bajs?
Nej, men det var liksom, det var som...
Jag tycker om detaljer.
Stänk.
Du ska bara stänka bajs.
Stänkfläckar och så var det gult runt om och brunt i mitten. Som ägg liksom, nej, fast små att vet såhär.
Ja, ja, ja.
Och jag bara, men alltså vad är det här? Och så börjar jag såhär, men, och så börjar jag tänka, men alltså hur har de kommit dit?
Mm.
Och då tänker jag såhär, okej. Okay. Alltså bredvid min toa så har vi en toaborste såklart.
Nej, jag orkar inte med det här jobbet.
Nej, orkar inte. Är det väl läskigt
där? Nej, kör. Det är kul med
bajs. Då är det väl någon som har typ liksom, alltså, så här, tvättat efter sig på toaletten och så har det stängt upp på de här gardinerna. Eller så är det tvärtom, eller att någon inte har hunnit fram till toa.
Men snälla.
Men alltså det här är ju alltså någon av våra vänner.
Nej.
Jo, det är ju inte jag eller min man. Min man skulle ha tagit gardinen och tvättat den.
Det skulle han.
Alltså, så det är någon som i panik har tagit av de här gardinerna. Så tagit bort. Och då var det så här, det var också så här, gardinerna är olika stora. Så att jag märker ju att gardinen är... Det är ju den som har varit närmast toan. Mm. Men den har man alltså tagit och satt framför.
Vad någon har pysslat, haft verkstad.
Ja, och man måste ut med hela den där så här... Och så ser det
syslöjd inne i badrummet.
Typ. Och det är så många frågor och så många tankar. Och hur mer så här, när jag liksom kommit över det här äcklet som jag har fått tvätta upp. och det var liksom spår lite runt toan, du vet så också. Så bara, men vem är det här? Jag vill ju, om någon av mina vänner som har gjort det här liksom lyssnar, så får ni aldrig berätta, för att det går inte. Jag vill inte veta vem det är som har gjort det här, för nu har jag liksom fått torka upp det här bajset och allting liksom. Men jag bara tänker så här, paniken. Du vet, man är inne på toa, man bara lyckas sprätta eller liksom, du vet, så här, och bara, vad gör man? Jag har ju kommit på att själv hade jag ju, fast det tog mig ett tag att komma på det här. Och när man är stressad så gör man ju så konstiga saker. Men så, jag hade kanske bett om en plastpåse och sagt, vet du vad? Det hände en olycka där inne med alla gardiner. Jag löser det. Och i värsta fall hade man väl fått betala sitt nya eller någonting.
Hade du inte bara tvättat upp det snabbt och hängt det, låter det torka och sagt att du har spilt vatten på istället?
Jo, men typ något sånt hade
alltså
man gjort.
Att säga, kan jag få en påse, det hände en olycka. Jo. Jag har sprayat hela ert badrum.
Ja, men det, tvättare eller... Ja, men det är det jag säger. Eller ta med det hem. Men inte sätta det tvärtom. Och sen har jag kommit på att jag har ju slängt in en massa tvättar säkert. Och då har jag ju liksom hållit på och rört på den där gardinen.
Visst har du det. Du har ju plockat ur rent tvätt och gnidit mot bajsfläckarna.
Ja.
Och sen torkat. Så att ni har ju gått med bajs.
Någon annans bajs som inte vet om det är. Det här är hemma hos mig.
Men alltså. Det är
så konstig historia det här.
Men vilka har... Du måste göra en lista på alla som har på middag.
Jo,
det kan ju inte vara några barnens vänner, för de är inte så pyssliga på det sättet kanske. Så
nej, jag har för sig tänkt om det kan vara någon så här 12-åring som är lite smart.
Ja. Det kan
och då
det
förstår.
Vara.
Men samtidigt
man har ju själv
så är de
gjort saker.
Samtidigt så är de fortfarande lite så här preteen och är lite så här, jag går och bajsar nu. Man bara, okej, jag antecknar. Alltså, så de är inte riktigt där än. Så jag tänker att det ändå måste ha varit en vuxen som har fått panik.
Du vet att jag ibland knäcker extra som kriminalinspektör i min serie. Jag skulle ju kunna komma i en sån här vit dräkt med handskar och gå runt och bara ta spår. Skriva upp saker i ett block. Komma med en slutsats.
Det är roligt. Fast som sagt, jag vill ju inte veta.
Nej, du vill inte veta.
Nej.
Nej, det vill du inte. Det är dumt om man är nykär när man är så här 15-16 år och är ute på segelbåt med sin kille.
Ja.
Och man håller sig ju, för det gör ju man.
Ja, precis.
Men det är jättejobbigt när man ska övernatta.
Mm.
Om man övernattar liksom 2 nätter, det är jättejobbigt.
Mm.
Så då ska man ta sig ett litet dopp bara, simma ut en sväng.
Just det.
Nå, ska jag simma lite bara?
Ja.
Och sen simma lite undan. Tänker att det ordnar sig.
Jag är så kär, för jag simma vad du ska simma? Nej,
simma är för fan ingenstans. Håll dig på båten, gubbjävel. Eller pojke. Nej, men så tänker man att jag får väl bara göra som jag ska. Och så simmar jag vidare så här, nynnar vackert, solen skiner, man har långt hår. Så bara, vad fan är det som...
Simmar efter mig?
Vad är det som simmar efter mig? Jag har aldrig kunnat kråla, men satan alltså, jag fick kråla tillbaka i botten. Och så roligt när man är just tonåring, så här jätteung. Och allting är så jävla jobbigt och pinsamt. Nej, men hade jag kunnat dränka mig själv. Som tur var, tror jag, han satt liksom och rökte en cigg i akten och hade ingen aning om
vad som... Trodde att det var en and som var efter det.
Trodde att det var en and med ungar. Du vet, ungarna som simmar efter mamman. Och ibland sätter de sig på ryggen. Oh my god, så roligt. Med skammen. Vi någon gång ska jag återkomma till när jag fick liksom skotta bort min egen spya i snön. För att ingen skulle se. Gå med spade och gräva sitt eget kräks. Det tar jag en annan gång. För det är en mycket avancerad, oerhört bra historia. Men den vill jag inte bjuda på nu.
Nej,
men alltså, hur man känner sig, så här, värdigheten som människa. Mm. När han eller hon vänder ut och in på era fina gardin med sitt eget bajs på. Hur man känner sig i det ögonblicket. 2, hur man känner sig när man går med spade och skottar innan släkting kommer på kalas. För att man ska rövinspyr syns så bra i snön. Den känslan av värdighet.
Skamsköljningen som kommer efter sig då och då, som kommer flera år efter.
Jag skulle säga känslan av riktigt hög och fin värdighet.
Mm.
Den är göttig. Den ska jag ta till er vid tillfället.
Ja, det är bra. Det
för nu
bra.
Måste vi byta ämne.
Ja.
Från skit till annan skit skulle jag kunna säga.
Ja.
Det har varit fotbolls-VM. Det har varit satans mycket jävla skitreaktioner på ett misstag på plan.
Mm.
Fotboll är ju ett spel, det är en lek.
Mm.
Det är män och kvinnor, pojkar och flickor som jagar en boll. Det drar ihop stor publik. Inte alla är intresserade av fotboll, men det blir ju masspsykos. Och vi älskar det och vi hatar det. Vissa tittar inte, många tittar. Ibland går det bra och ibland går det dåligt. Men det som är problemet nu, just som de flesta som inte sover under en sten vet, är ju detta med Durmaz som gjorde ett misstag på plan. Vilket man gör ibland. Ibland
gör
man bra. Han såg till att vi kom till VM med ett mål och det blev ett misstag. Det händer. Bollen är rund. Det händer. Man gör snabba beslut. Saker kan gå fel. Man kan bli skitförbannad.
Genom en hel match så är det ju tusentals beslut som tas och blir fel. Och
det
så.
Var ju jävla dumt att fälla någon så nära när det var sekunder kvar, såklart. Men det var inte så att han hade planerat att fälla någon direkt.
Nej, utan
det hände. Nåväl, det som är skitet och bajset och kladdet i den här rövhistorien är ju, ni försökte mitt språk, men ni förstår varför. Det är ju rasismen som följer. Att så fort det blir ett misstag av någon som inte ser ut som en klischéartad svensk människa med svenskt efternamn eller vad det nu är. Han är född i Sverige, han är en svensk spelare i Sveriges landslag. Men ska genast då få utstå hot och hat mot sig själv och sin familj för detta misstag. Det gör mig så fruktansvärt förbannad och ledsen. Och framförallt med vilken rätt denna oförblommerade rasism bara ska få liksom... Det finns inget smyg i smygrasismen, utan det är bara rakt ut.
Nej, men det är väl det som är grejen, att det har förflyttats positioner nu till den grad att landslaget, att han går ut och måste ställa sig framför svenska pressen och säga att jag är svensk. Mm. Måste alltså så här, bara det steget som det har tagit, att den positioneringen också.
Mm.
Och den polariseringen.
Ja. Och menar, det är ju det här jag kan förstå. Det har varit många reaktioner på just att om du eventuellt har en annan bakgrund eller någon i din släkt eventuellt har en annan bakgrund, bla bla bla, så måste du konstant hela tiden bevisa att du är fläckfri och att du gör allting bra. Du får inte göra några misstag. Jag är ju inte rasifierad liksom, utan alla de människorna som upplever sig vara eller som är rasifierade kämpar ju med känslan av att de är på nåder. Inte alla, men många har ju vittnat om detta. Att det går bra så länge du är duktig och du är högpresterad och du är snäll och artig och har en nystycken skjorta och vad fan det är.
Sitter ordentligt på bussen och står rätt i kön.
Men ett vanligt misstag eller ett dåligt humör eller liksom, i det här fallet en miss på fotbollsplan, då är du inte alls en av oss. Och den osäkerheten som det måste leda till, den stressen. Tänk att vara en mamma på bussen när du har ungar som bråkar och skriker och beter sig som små idioter en vanlig dag.
Som barn ju gör. Mm.
Eller idioter, men de kan vara trötta och de kan trötta hungriga. Ja, och man känner att man tar plats och man stör.
Mm.
Det är ju jobbigt nog. Tänk då att vara en mamma som också får en annan typ av blick på sig.
Mm.
Att bara den tunna skiljelinjen. Att det inte längre är frågan om att vi är lite trötta på ungen som skriker. Utan vi är trötta på det här folket som skriker. Eller vad det nu är.
Ja, vad det nu är.
De där.
Men vad är det där, de där grejen då? Alltså jag blir helt...
Nej, men nu, det är som du sa nyss, det är 70, eller innan vi börjar, 77 dagar kvar till valet.
Mm.
Sverigedemokraterna är på frammarsch. Vi måste göra sånt jävla motstånd. Det är inte rimligt.
Nej, det är inte
att
rimligt.
Ett parti med rötter inom nazismen ska vara liksom på frammarsch i vårt land. Det är inte rimligt. Vi kan inte vara så rädda. Vi kan inte vara så opålästa. Så att vi lyssnar på snabba eller läser, tar till oss snabba rubriker eller en statistik som kan vara vinklad, som all statistik kan vara beroende på vem som har beställt den, eller vad det nu kan vara för kommentarer på jobbet som gör att för fan har du rätt, det jag håller med. Jag läste en väldigt bra serie, det var så här att man gick in i godisaffär och de hade inte det, det fanns ingenting som man gillade i godisaffären, så då käkade han bajs istället. Det är ungefär som att säga, det finns inget parti som jag vill rösta på, så jag röstar på SD istället.
Ja, eller så, jag är så trött på allting som har varit. Eller någonting som kommer upp väldigt ofta, tycker jag, kommentarer är så här: det här är inte det Sverige som jag känner igen. Det här är inte det Sverige som vi har haft förut. Men vad är det då? Man gör ju någon slags...
När då förut?
När då förut?
Det var ju så roligt.
Varför då? Ja.
Make America Great Again. Mm. Det var ju samma. Så gick de ut och gjorde en fantastisk reportage om så här. Gick och intervjuade folk... Så vad menar du då som går med det här plakatet? Make America Great Again. När då? När var det riktigt great?
Precis.
Och de stod och svamla och mumla och någon sa liksom så här 50-talet. Eller så här, du gick tillbaka till. Någon var så här, var det bra med när det var liksom, var det bra med slaveriet? Var det bra? Eller var det bra när kvinnorna inte fick ha rösträtt? Eller menar du på 50-talet när det här hände?
Ja,
eller när de här kravallerna var? Eller när kvinnorna inte fick lämna hemmet? Var det det som var toppen? Vad menar du med den gamla goda tiden? Menar du svälten? Eller vad menar du?
Men precis, arbetslösheten, krigen.
Vad menar du med den gamla goda tiden?
Och vad menar man med ordet svensk?
Ja.
det är ju infiltrerat med, eller infiltrerat låter så aggressivt, men alltså det är ju uppblandat sedan urminnes tider. Men det jag skulle komma till botten, det finns två grejer i det här. Det ena är ju det här snacket nu efter kommentarerna som var på Durmas, att det är väldigt mycket bottar som gör det. Mm. Alltså robotar som går ut och skriver kommentarer, hatiska kommentarer, och det var ju det har kommit upp. Det vet man ju inte riktigt, men det är flera som har kollat flera av kontorna som har lyfts upp nu i media och sånt bland annat. Mm. Just för att vi ska få den här polariserade känslan. Mm. Det var ju samma sak nu som Melania Trump. Jag kan inte riktigt uttala hennes namn.
Melania,
ja, precis. Hon var ju nere nu vid den här gräns. De har ju burat in barnen. Mm. Burat in barn på gränsen till USA. Och då var hon nere och skulle besöka de här barnen, så hade hon ju på sig en Sara-jacka som det stod I really don't care på. Och då var det så här, okej, är hon Marie Antoinette? Inte fattar att världen svälter i krig, uppror, att folk har det dåligt och lever på sin högst upp i Trump Tower och tror att det är ingenting annat. Eller är det faktiskt så att man har satt dit henne och hon satt på henne den här jackan för att man inte ska prata om Trumps dåliga beslut, utan man ska prata om vad hon har på sig istället. Mm. Alltså att det är en vilseledande manöver som Trump ju har kört ganska mycket. Och så pratas det ju ganska mycket om nu också. Att det är så här, jag säger ju inte att rasismen inte finns, för det ju, finns den ju verkligen, den blommar ju mer än någonsin. Mm. Men att vi också späs på ju hela tiden när vi
Och vad, vi vad skulle och syftet vara med det, menar du?
Varför att få den här polariserade
Och vem snacket. Skulle vinna på det?
SD vinner ju på det. Mm. Och igen, så här, vad är en svensk? Att vi ska börja ens tänka i de termerna, som Björn Söder nu igen då. Mm. Är vi jude, samer, då är vi minoritet, då är vi inte svensk. Men det som jag skulle vilja säga med hela SD-grejen är så att det är väldigt lätt att tänka, jag är emot etablissemanget, precis som alla som röstade för Trump. Mm. Jag vill ha någonting annat. Vi måste få det här. Det här är, allting är bara skit. Vi måste göra något annat. Vi tar SD. Men då måste man tänka på så mycket, tänker jag. Vad röstar man för? Inte bara så här, vad röstar man emot? Mm. För genom att lägga sin röst på SD så lägger man ju också sin röst mot att inskränka abortfriheten. Mm. Att skära ner pappamånaderna. Att begränsa hbtq-rättigheter.
Och det, om man ville gå in och se också, om man tror man ska få så mycket bättre, då ska man också sätta sig in i, vilket jag inte har gjort än, utan bara briefly. Hur ser SDs liksom ekonomipolitik ut? Vem är det som är så lämpad att föra Sverige mot nya höjder där? Och vem har den erfarenheten? Och hur tänker de fördela skattemedlen och så vidare och så vidare? Det är ungefär som Trump står och ropar så här, vi bygger en mur, Mexiko får betala, och alla gick på det och röstade på honom. Men det är som, hallå, bullshit. Det finns väldigt mycket att liksom totalgranska här. Och jag läste Peter Wolodarski i DN, och han har skrivit att, på tal om som en replik mot det här med Björn Söder, som har, det står så här: diskrimineringen av den nationella minoriteten romer har Björn Söder tidigare uttryckt förståelse för. Homosexualitet har han jämfört med pedofili och tidelag. Det finns de som fortfarande inte förstår varför det i samtliga riksdagspartier ryms en stark ovilja att samarbeta med Sverigedemokraterna, trots att partiet nu är ett av landets större. Orsaken till denna ovilja är inte komplicerad. Den står att finna i SDs återkommande och djupt obehagliga rangordning av människor. Och det har ju att göra med människor av utländsk bakgrund också, som sagt judarna, och i det här fallet som jag läste upp nu var det romerna och så. Mm. Att det är liksom ett sådant parti kan vi inte ha i Sverige. Då är vi ju helt historielösa.
Mm.
Alltså måste du som lyssnar och alla, liksom alla vi måste ju, det är vi som ska för detta motstånd. Vi måste ju.
Ja, vi måste. Och det gäller att ta diskussionen hela tiden.
Ja, och läsa på. Och det är så lätt att någon kan ju vara väldigt liksom slagfärdig retoriskt och ha massa fakta att kasta på oss. Och det är svårt att hinna granska allting och komma med ett snabbt svar. Men vi måste göra vår hemläxa helt enkelt. Och inte missnöjesrösta bara. För det är klart att det finns säkert saker i alla partier som man håller med om och inte håller med om.
Ja, men så är det ju.
Så att det är alltid ganska svårt att välja. Mm. Man får börja med att gå till sig själv och tänka, vilka värderingar har jag? Och se hur det har gått i de länderna där extrema partier har kommit till makten.
Mm.
Hur gött är det där borta då? alla nu som är så rädda då, för det är ju rädsla. Mm. Det är total rädsla och det kan vara aggressivitet och annat. Alltså man kan vara missnöjd med sitt eget liv.
Mm.
Man kan ha blivit lämnad, man bor dåligt, man tycker att det är tråkigt på jobbet. Mm. Man kanske inte har något jobb. Det kan finnas massa orsaker till, missnöjesröstning och så vidare. Men hur ser det ut? Liksom? Ett, vi är alla ansvariga för vårt eget öde. Det är ingen, det är vi. Det är ingen annan som kommer hjälpa dig. Ta dig ur din depression. Ta dig ur din liksom, sits. Det finns ingen annan som kan göra det åt dig. Det finns ingen annan som kan träna åt dig, äta åt dig, studera åt dig, ta dig i kragen åt dig. Det finns inte. Sen kan man vara sjuk och utbränd och hejsansvejsan. Och då är det inte så att rycka upp sig. Men många, tror jag, är vi. För ibland är jag själv där. Och man tycker att liksom, livet är stundtals pissigt och att någon borde göra någonting åt det. Det är så lätt att lägga det utanför sig själv.
Verkligen.
Men det är ju vi själva. Och hur dåligt har vi fått det sista åren? Är dricksvattnet slut? Bor vi mindre? Har Sverige krympt? Har jobben blivit färre? Nej.
Nej.
Nej, arbetslösheten har minskat. Har vi mindre mat på hyllorna? Nej.
Nej.
Är skolan sämre? Ja, det beror att jämföra med. Mm. Får folk fortfarande gå i skolan? Ja.
Ja.
Har vi fri sjukvård? Har vi fri universitetsutbildning? Ja.
Mm.
Vad är det som har blivit så fruktansvärt dåligt de sista åren?
Jag tycker ju att vi, och det här kan ju sticka ögonen i också, så att vi känns bortskämda.
Ja, men det är vi ju såklart.
Alltså, jo, men igen, att klaga så mycket som det. Sen finns det ju alltid rum för förbättring.
Såklart. Men hur mycket sämre har det verkligen blivit?
Nej, och då tänker jag, hur mycket sämre kan det bli?
Ja, gissa.
Jag vill inte gå tillbaka till har det sämre som kvinna.
Nej, tack.
Alltså att vi, SD säger ju att det är skillnad mellan könen och tänker inte jobba på jämställdhet för att det verkligen skulle behövas. Precis som att det inte behövs till exempel. Mm. Ja, eller för skattesänkningar för rika. Eller minska stöd till välfärden vill de också.
Hur ser det ut till exempel med sjukvården i Amerika? Om vi tar det som ett land som vi återkommer till. Det är ett helvete.
Ja, alltså, men det är ju ett bra exempel. Det är därför vi återkommer till Trump. För man tycker, ja men det är bara Trump och han är där och härjar. Ja, men vad
USA verkar ju vara toppen. Nej, det är inte så. Jag menar, det vet vi att det är extrema skillnader där. Och det är i Sverige också. Här finns det också naturligtvis människor som sliter liksom för dagen och inte
verkligen,
har...
Verkligen, verkligen.
Pengar i månadens slut. Men det finns ett skyddsnät här, trots allt. Även om folk faller igenom det också, det vet vi.
Mm.
Men det finns ett skyddsnät. Och det kostar pengar. Mm. Det är därför vi betalar skatt. Och sen kan vi välja hur vi vill fördela de pengarna.
Mm.
Men det här kan vi återkomma till. Det var kändes bara viktigt att ta upp det från din bajshistoria via rasismbajset.
Till bajs, till bajs. Ja.
Men motstånd, vi måste. Vi måste prata med varandra, vi måste plugga på. Jag tycker att det är kul att vara på dejt med dig den här sjätte gången.
Mm.
Kommer du fortfarande ihåg vad jag heter?
Ja, Eva. Frockyröse.
Ja,
kul. Fälländer. Ja.
Vad heter du? Isabel?
Jag heter bara Isabel McAllister.
Ja.
Mm. Har ingen mellannamn.
Nej, du måste ge dig ett.
Ja.
Det här kan ni
Decibel, ja, det är ganska bra.
Deci. Ja.
Ja.
Vad ska du göra nu när vi skiljs åt?
Jag ska på ett möte. Och sen har jag en evighetslista. Min bil blev ju påkörd av en 30-ton kranbil. Så det måste lagas innan jag kan åka till landet.
Bring it on. Ja, du ska åka bil till landet. Ja.
Mm. Måste jag göra. Med lite packning och sånt. Vad ska du göra?
Nu ska jag på ett möte. Jag ska påbörja en ny säsong av den här fantastiska serien jag gjorde i höstas som heter Helt Perfekt.
Ja.
Och kontraktet blev typ klart idag. Så jag ska på ett möte med en ny producent som jag inte känner. Och med lite folk. Och sen så ska jag ta båten fort hem och hämta på dagis. Mm. Och imorgon så ska jag ta mina småpojkar till Gotland. Mm. De stora åker med sin pappa till Biarritz för att surfa.
Oh,
men
nice.
Jag får avstå surfingen just den här veckan.
Mm.
Men jag åker till min älskade ö för att liksom lukta på blommorna. Titta
mysigt.
På.
Mm. Det låter härligt.
Ja, det blir bra. Sen drar ju sommaren igång på något sätt. Vad det nu innebär.
Verkligen.
Ja. Det, man har ju liksom sommarlovs... Man vill att det ska vara på ett visst sätt. Jag tänkte på din midsommar. Vissa högtider skulle man ju vilja... När man själv var liten. Jag var ju alltid med mina föräldrar. Det fanns ju inga barnvakter.
Nej.
Man var alltid med på allting.
Man
på alla fester,
man
alla, middag, ja, alla middagar. Alla när de hade fester. Det var charader, alla vuxna. Midsommarafton, det var ju alltid lekar med barn. Alltså det var alltid... De vuxna var också med och hoppade säck och sprang stafett och garvade. Man såg hur de höll på. Det var ju jätteroligt.
Mm.
De vuxna satt ju inte bara och filosoferade och drack Amarone i en hörna. Eller vad fan, eller rödtjuset på flaska. Eller terad. Jo, Men inte bara.
Nej.
Jag kan uppleva ibland nu, hoppas att jag har fel, men att vi, det, kanske att vi var så hektiskt och så mycket att man väl får chansen att träffa sina kamrater eller så. Det är så härligt att kunna ha en stund där man kan få prata till punkt, så att säga. Så att det blir lätt som att barnen har sitt bord och de vuxna har sitt. Men det här med att inkludera ungarna, de är, vi är ju extremt involverade, vi som har barn just nu då, i våra barns liv, bla bla bla. Men de är ändå ganska exkluderade från de vuxnas liv och samtal, tycker jag. Det blir ju så mycket på barnens villkor. Men midsommarafton till exempel, förstår jag om alla ungar inte, vad fasen ska de hålla på och hoppa grodorna? Jo, antagligen för att vi gör det tillsammans. Om det sen kan vara att vi går dit som en flock. Jag tycker att det är viktigt på något sätt. Det är ju inte speciellt skoj alltid. Men det är fint att många människor i grupp som inte står och skriker könsord för de hejar på ett lag. Mm-hmm. Utan man gör faktiskt någonting annat.
Just det.
Andra vuxna och barn tillsammans. Det är väl på något sätt det man liksom firar. Prata om varför man firar midsommar då, om vi nu gör det. Samlas olika generationer. Spela lite kubb. Låt inte bara ungarna spela omkring och laja, utan gå in själv och vara med då. Även om det är liksom en halvtimme av ditt liv och du tycker det är jobbigt att hoppa säck. Men om det nu ska bli någonting som är roligt för barnen liksom.
Men jag undrar ibland om det är så att vi har sån extremt fokus på barnen att vi inte orkar till slut.
Jo, men om du själv går med... Jo, så, visst är det så.
Alltså
det är
överlag så kan jag känna det. Att man är så himla mån och man tänker om barnen, vad har de på sig? Och det är det. Och barnen i första hand. Så att man pratar så mycket om det så att man nästan glömmer bort och sen vara med dem på något sätt.
Mm.
Ja, som du sa, att när vi väl då har chansen sen att prata. Ja. För att det är så här, jag kan inte åka dit för då har jag barnen. Jag kan inte göra det istället för att involvera alla ihop.
Ta med dem. Jag tycker det är väldigt härligt. Nu har ju jag ganska många barn.
Mm.
Men det är ju härligt när man kommer någonstans där man faktiskt känner sig välkommen. Att barnen får vara med.
Mm.
Det är ju såklart lite slitigare för föräldrarna. För de får inte sitta i lugn och ro och prata. Nej. Klart. Men det är väldigt fint att det finns människor som fortfarande kan ta emot en cirkusfamilj. Mm. Det är svårare och svårare nu på sommaren. Förut kunde man ju krascha hos vem som helst.
Ja, just det.
Ja, vi får se om vi är hemma i den veckan. Vi får inte plats någonstans.
Nej. Men det där är en sån där grej som jag också känner att folk ser jag här nu. Men jag upplever ganska många är så himla inrutade i hur de vill ha det.
Mm.
Alltså ibland kan jag känna, nej men det går inte, vi kan inte ta emot den nu. Man är samma, för mig, eller jag är mer en sån person som tycker att har jag ett barn eller fem barn, jag bara tar med alla från skolan och från dagis, alltså det är inga problem.
Nej.
Men oftast är det så omständigt i hur man...
Jag ordnar mycket. Jag tycker om att ordna fester och ha middagar och folk på frukost. Igår hade vi folk på frukost. Alltså det är bara komma. Och det ser liksom stundtals för jävligt ut. Jag upplever ju att det är oerhört sällan någon annan på något sätt inviterar till en fest eller middag. Därför det känns som att jag måste vara så jävla uppstyrd.
Men så är det precis för mig också.
Skit i det. Fan, ring mig. Jag kommer på en gång.
Ja.
Du behöver inte fixa. Det behöver inte ens vara bra mat. Jag kan ta med mig.
Ja, man kan ta med sig. Eller man gör det.
Men liksom så här, om vi ska ses. Ja, nu hade jag några fina vänner som kom på morgonen. Det var ju värsta kväll. Fullt med ungar hade sovit över. Och barnen var skitsamma. Men kan inte vänta på det perfekta tillfället.
Nej.
Sen dör vi.
Ja. Och man kan bjuda på så här, spaghetti och köttfärssås. Vi har middagar jämt. Vi bjuder typ på samma sak. Så det enklaste man att röra.
Man ska inte vara så nojig över det där. Utan liksom, det är så försvinnande kort tid vi har på jorden. Och vi kan inte vänta på det perfekta tillfället.
Nej.
Att ringa våra föräldrar eller någon föräldrafigur. Att ringa en vän eller liksom att se till att man träffas också i verkliga livet.
Mm.
Vi ska nog sänka kraven lite där.
Det tror jag.
Men,
kom ihåg att göra ihop som på midsommar så upplever jag att nu alla Instagram-bilder igen som jag har sett med
skit i dina
så bilder. Fina. Ja, men jag blir ju påverkad.
Du satt ju hemma hos en vän och tittade på andras midsommar då.
Det gjorde jag inte. Jag satt hemma nu, men det kommer ju i efterhand. Eller vet, man får ju inblick hitan och ditan hur man än gör på något sätt.
Men vad gjorde du hos vännen där på midsommar? Det skete ju i midsommar, vilket var jätteskönt att höra. Men vad gjorde ni?
Nej, men vi... käka lite sill och så grillade vi lite så satt vi bara typ. Så hörde vi en liten basketturnering ute på deras, de har en liten basketkorg. Ja, men det var jätteskönt. Det var hon hade dukat jättefint med lite blommor, men det var inte så här, åh nu gör vi det här och så ska vi ha de här fina kläderna på oss. Vi sa till och med att, vad är det för dresscode fick jag? Så sa jag så här, kommer i pyjamas för jag hade så bråkat hemma och så. Då var det jättekul för då öppnade de ju så här, super, du vet, fracken och allting. Jag bara, fick panik. Så bara, ni gick på det. Så gick de och bytte.
Bra vänner.
Så det var
skönt.
Ja, det var bra.
Vänner. Mm. Ja, jag skulle önska dig att du får beta av din lista. Jag ska släppa iväg det nu. Och att du hinner andas lite. Och att du liksom... att dina synapserna i hjärnan ska få växa ihop lite innan du reser.
Ja.
Det skulle jag önska dig.
Men det kommer de att göra.
Mm.
Mm, tack.
Jag, är vi liksom, har vi dejtat klart?
Jag tror det idag.
Mm. Mm. Vem tar notan?
Jag kan ta den idag.
Du tar den. Du bjöd på mackan och du tar notan.
Det blir bra.
Det är början på en härlig vänskap det här. Mm. Ja, hörni, tack för att ni är med och tack för att ni lyssnar. Fortsätt att skriva till oss och hör av er om det är så, saker som ni vill att vi tar upp eller om vi skäller på oss eller gullar med oss. Det är trevligt.
Det är jättetrevligt. Röse McAllister på Facebook. På Instagram finns vi också. Och dela gärna podden.
Roligt.
Så blir vi glada.
Ja, det blir vi. Ha nu en skön sommar eller till nästa vecka då vi förhoppningsvis hörs igen.
Okay.
Hej då!